Välkommen tillbaka till Toppform podd.
Andra avsnittet efter vår nystart. Eller vad ska vi ha för nummer på de här? Är det nummer 9? Eller?
I så fall blir det 9, ja.
Ja, 2 eller 9?
Vi kör på 9, det låter 9. Fettare.
Ja, vi är absolut. Vi är inte så nya.
Vad händer idag?
Idag kommer vi prata om hur man gör en bra ansökan till en designskola.
Åh, vad spännande. Och så ska du få förklara vad smyke är.
Ja, väldigt kortfattat.
Kan inte hejda mig. Nej. Du heter Leif.
Och du heter Simon.
Yes.
Och idag pratar vi om hur man söker till en designskola.
Varför kan vi något om det?
Ja.
Har du någonsin gått en designskola?
Nej, men vi har ju jobbat några år på designskolor.
Ja, faktiskt. Jag har faktiskt gått också.
Du har gått också. Du har sökt en designskola.
Ja, visst.
Ja, proffsigt.
Och kommit in.
Kommit in och kommit ut.
Ja.
Ja. Ja, det är imponerande. Då får du berätta. Jag vet ingenting om detta egentligen.
Jo, lite vet du.
Ja, det vet jag. Ja, men det är den tiden på året nu också. Därför tänkte vi att det passar bra här nu. Det är många som funderar på vad de ska bli och söker utbildningar.
Det är i alla fall den tiden då vi spelar in.
Ja, och jag hoppas kanske att du lyssnar någorlunda kring den tiden på. Men du kanske lyssnar någon annan tid. Det är helt sant. Det är jag som är för analog i mitt tänkande.
Men det gör ingenting, för det finns ju alltid en tid för att söka en designutbildning.
Så är det.
Ja. Jag hade någon idé om att man kunde dela in det här, att prata om att ansöka i tre delar, för vi jobbar ju på en designutbildning, du och jag, och
vårt upplägg bygger lite grann på tre delar, skulle man kunna säga.
Ja, men det kan man säga, precis.
Ja. Och det tror jag många gör.
Ja, det jag tänker på är ett personligt brev,
ja.
Någon form av arbetsprover eller portfolio,
ja.
Och så har vi en provdag,
ja.
Eller flera. Där man får komma hit och göra lite tester.
Precis. Ja, men det är väl ett bra upplägg. Vi kan väl börja med vad...
Det är så pedagogiskt att ha tre punkter.
Ja, det är jättebra. Då kan man liksom landa i det och så. Skönt. Ja. Vad tittar vi på? Ett personligt brev. Skriv om dig själv. Det kan väl alla göra? Eller hur svårt kan det vara?
Mm. Ja, hur svårt är det egentligen?
Ja.
Att göra ett perfekt brev.
Att göra ett perfekt brev tror jag är jättesvårt. Men det är kanske inte det vi letar efter heller. Jag tror att när jag läser de här personliga breven så fastnar jag ju ofta för människor som berättar om saker som de har gjort eller varit med om, och jag märker att de brinner för det här.
Mm.
Det måste inte vara designrelaterat ens en gång. Det kan vara liksom att man märker att den här personen brinner för att berätta en historia, eller den här personen brinner för att påverka andra, eller... Sen kan de absolut skriva att jag älskar att rita också, men engagemang är
precis
något som jag fastnar för i de här, när jag läser ett brev.
Precis. Och någonting som jag uppskattar är om man vågar att inte skriva så klassiskt, om man säger så. Då tänker jag på liksom bara att gödsla med superlativ om sig själv och säga hur förträfflig man är. Det är också intressant att höra, tycker jag, naturligtvis. Lite grann. Men det är ganska lätt ibland att man fastnar i att säga hur bra man är.
Mm.
Men det är ju faktiskt mer intressant, tycker jag, att höra om engagemang och få en liten... Ja, men det personliga liksom.
Få en bild av den människan, hur den verkligen är,
ja.
Hur den vill uppfattas kanske.
Och inte heller fastna i att det ska vara så formellt skrivet. Men Nej. Det är ju en smaksak. Men jag gillar ju att skriva som man pratar. Och,
ja.
Och jag tycker det är trevligare att läsa det också.
Jo, men jag tror att jag håller med dig i det. Och det där är ju en svår balansgång också. Så att man inte upplever att det här är bara någon slarvat ihop.
Mm.
De har inte engagerat sig eller lagt ner ut på det så. Vi får ju väldigt många brev som där personen beskriver sig också som: jag är en kreativ person. Jag älskar att vara kreativ. Och det är ju inget fel i det. Verkligen inte. Det är klart man Men det
är ganska viktigt faktiskt.
Det är ganska viktigt, men man kan också utgå ifrån att det utgår vi ifrån. Alla som söker sådana här, och alla som sitter i andra, på andra sidan så att säga, tar emot sådana här, utgår från att om du söker det här, då är du en kreativ person. Så just det känns liksom som att där är startskottet redan.
Jag tänker att alla människor på hela den här jorden är kreativa. Ja. Men det är en annan filosofisk diskussion kanske.
Nej, men det är inte helt annan, för det är ganska viktigt på något sätt att man inte ser sig som jag är mer kreativ än andra människor.
Det
blir lite konstigt, så att jag håller med dig.
En sak till tänker jag på vad det gäller brev, och det är ju längden.
Ja,
det ska vara lagom långt. Långa. Lagom riktigt långt.
Riktigt
lagom ska det vara i alla fall.
Ja.
Nej, men man har ju sett exempel åt båda hållen så att säga.
Ja. Ja, men det där är jättesvårt tycker jag egentligen att säga. Skriv ett lagom långt brev. Skriver du 5 rader om dig själv, då är det för kort. Då hittar vi inte dig, då möter vi inte engagemanget. Då får vi inte reda på vem du är egentligen. Men det är klart, skriver du 3 A4 sidor, då kanske du inte heller har hittat gränsen för det privata och personliga istället. Så du börjar prata om din privata situation snarare än om hur du är som person. Och där är också någonting som man försöker hitta, tror jag, i breven. Ja.
Ja, och istället för att berätta och avslöja allting om sig själv, så tror jag att man ska sikta på att försöka skapa nyfikenhet om sig själv istället. Så att man vill veta mer. Den här personen, wow, det verkar vara en lurig prick.
Ja, och vad du är engagerad, vad som engagerar dig, vad du brinner för, vilka intressen som får dig att gå igång. Det tror jag är viktigt. Om det sen inte handlar om design, gör inte så mycket.
Nej. Precis. Nästa grej då, portfolio eller arbetsprover?
Ja, det där ser lite olika ut på olika designutbildningar, vad man kräver eller vad man vill se. Och det är klart, där kan det också finnas olika inriktningar beroende på designutbildning förstås. Om det är en illustrationsutbildning så vill man se illustrationer. Men generellt och alla designutbildningar har inte möjligheten heller att, eller ger inte möjligheten att skicka in arbetsprover, utan löser det på annat sätt. Till exempel genom en provdag, att man har bara det som. Men det kommer ut sen. Men där gäller det ju också att på något sätt kunna visa idéer snarare. Vi blir ju mer nyfikna och tycker det är mer spännande om vi ser idéer och halvfärdiga skisser än helt perfekt utförda bildmanipulationer i Photoshop. Det tekniska tänker jag ju oftast att vi kan lära oss er här. Men just idéerna, hur löste du ett problem? Och kanske också, jag tycker oftast att arbetsprov blir bättre om man kan ta med och beskriva vad det är man ville med den här bilden. Eller med
precis,
den här.
Och få lite bakgrund eller kontext. För vad man har gjort.
Ja, och det kan vara ganska kortfattat. Jag ville detta, jag försökte göra så, det blev så här. Det blev mycket bättre än att jag bara får pang, här har du en bild, titta på den.
Jag vet inte riktigt hur du tänker här, men jag ska prova en tanke. Och det är att jag tycker nog att en portfolio eller arbetsprover kan få skilja sig lite åt beroende på om man använder det för att söka till utbildningar eller om man faktiskt är ute efter ett jobb eller en praktikplats till exempel. Och då tänker jag på den skillnaden att kvantitet kanske är viktigare om man ska söka till en utbildning än vad det är om man söker ett jobb eller en praktikplats till exempel.
Ja. Jag har nog inte tänkt så, men du kanske har rätt i det.
Nej, men för det som jag är ute efter med det är i så fall att man ska ha kanske provat många olika saker, och även om det inte har blivit sådär jättebra så är det intressant att se att en person har försökt eller vill testa och är nyfiken.
Ja, det håller jag med dig om, och jag tycker ju sällan att Ja, men man behöver inte vara rädd för att lägga med någonting i sin portfolio när man söker en designutbildning. Speciellt inte om man skriver någonting kort om varför det ligger med där.
Mm.
Får vi något obegripligt fult med skickat och inte en rad om det, då vet man inte vad man ska göra med det. Liksom, då kan man bara fundera på varför ligger det här?
Precis.
Men om det finns en förklaring så kanske jag också fattar varför det är obegripligt fult, och då är det inte obegripligt längre. Så att var inte rädd att plocka med saker som är halvfärdiga eller inte blev så bra som du hade tänkt dig. Men skriv gärna någonting med. Vad är det jag vill med detta?
Mm. Och så älskar vi processer. Att till exempel få se en bild ta form i kanske 3 steg till exempel. Den första skiss, någon form av mellanskiss och det färdiga resultatet till exempel. Om nu är en bild som man ska visa.
Och det tror jag är generellt för alla som sitter som vi och tittar på saker.
Ja.
Att processen, hur har du gjort det här? Vad hände på vägen?
Mm.
Det är till och med saker som inte blev av. Alltså, jag valde bort den här i processen. Sånt är jättespännande.
Mm.
Ja.
Bra. Ska vi flytta oss till provdagen?
Provdagen, ja.
Om man har en sån.
Om det finns en sån. Om man liksom, det finns ett speciellt tillfälle när man ska kanske träffas för intervju, göra formövningar och så. Vad är viktigt att tänka på där? Ja, men jag pratade om Daft Punk för första avsnittet, eller förra avsnittet,
ja,
inte första avsnittet, avsnitt 8. Jag kommer tillbaka till dem. Det är inte så att det är ett favoritband egentligen, men de är lite spännande. Och de kanske lyckades balansera mellan att vara annorlunda och konstiga. Och det är väl någonting som kanske är bra att hitta den. Hur är man annorlunda utan att vara konstig? Mm. Och det är kanske också någonting som man skulle kunna tipsa om på en provdag. Våga vara annorlunda. Våga, och då menar jag inte heller att man ska liksom spöka ut sig extra annorlunda än man brukar vara, men man behöver inte heller dölja sin annorlundahet. Annorlundahet.
Det är så bra ord.
Det är nytt, det tar vi. Eller det kan inte alls nytt. För just mixen av människor är ju det som är spännande. Det är ju det vi tittar mycket på en provdag. Vilka är det som söker? Hur agerar de i förhållande till varandra? Och sen självklart så tittar vi ju då på hur löser du problem? Vad tar du dig an i det här? Och hur, inte heller där, hur snyggt blev det? Eller hur fantastisk finish fick du på det hela? Utan vad var ditt försök? Vad försökte du lösa för någonting här?
Ja, vad är idén?
Ja, det är bra.
Ja.
Mycket det.
Jag kan inte låta bli att fundera lite på om du har hittat den här balansen mellan att vara annorlunda och konstig.
Nej, jag är ju ganska oannorlunda. Ja, nej, men det är ju, kan man ju fundera på själv då i så fall.
Mm.
Jag tror att jag har hittat åtminstone, ja, nej. Jag är väldigt kreativ.
Nej.
Nej, jag skojar. Nej, men jag tycker det är väldigt kul att testa nya saker.
Mm.
Och om det är en annorlundahet, det vet jag inte. Jag tycker det är väldigt kul att testa saker som jag inte har kontroll på också. Mm. Att gå på gränsen till kontroll. Så. Och det kanske är den här gränsen mellan konstig och annorlunda också. Mm. Så. Du då?
Ja, såklart att den kom tillbaka.
Såklart.
Men det är ju egentligen upp till andra att avgöra om jag är konstig eller annorlunda. Eller helt
mainstream.
Som alla andra. Nej, men som alla andra vill jag inte tro att jag är. Men jag tror inte att jag uppfattas som särskilt konstig heller.
Nej.
Jag tänker att jag är sådär lagom speciell.
Lagom speciell. Det blir det sista vi säger där, yeah, om det.
Egentligen skulle vi haft en fräsig liten vignett här nu.
Till vår fail-avdelning.
Precis.
Men den är inte gjord.
Det kanske kommer i nästa avsnitt, vem vet.
Ja.
Jag tänkte vi kunde börja med en riktig klassiker som jag tror att nästan alla har sett någon gång.
Shoot.
Jag har en bild framför mig. Den är blå. Det är en hand som ser ut att göra någon form av stoppgest.
Det här är bra radio.
Och på handen så finns en cigarettsymbol. Och bredvid handen så står det rökfritt. Gäller hela ishallen. Jag tycker att detta är fantastiskt. Och jag blir lika road varje gång faktiskt.
På tal om gränsen mellan annorlunda och konstigt.
Ja, okej okay, ja. Nej. Nej, men på den här skylten, jag vet inte om man kan, vi måste försöka lösa i framtiden att vi kan visa bilder på något ställe på internet.
Ja.
Så man kan se det vi pratar om.
Just det.
Om man vill. Och även så kanske det kommer finnas behov av att ja, skicka topp. Länkar och sånt.
Till, kanske på toppformpodd.se då i så fall.
Kanske något sånt. Vi kikar på det som man säger.
Ja.
Nej, men här har man gjort en radbrytning då för att man fick inte plats med hela ordet rökfritt. Och så har man glömt bindestrecket efter rök. Så det här har ju blivit ett påbud istället för ett förbud.
Det är faktiskt jätteroligt. Rökfritt i hela anläggningen. Mm. Ja.
Ja,
bra. Skoj. Men då tar vi en liten jingle, va?
Det gör vi.
Ja.
Leif förklarar.
Åh. Jag hoppades nästan att du skulle säga något sånt. Så. Ja, men då blev det smyk då. Begreppet smyk. Det har ni kanske stött på, eller också så har ni inte det. Du har stött på det, Simon.
Absolut.
Absolut. Smyk står för, det är helt enkelt agronymen, nej vad heter det? Akronym. Akronym. Agronym, det låter som någon som odlar något. Akronymen för tryckfärg. CMYK. Cyan, magenta, yellow, Y och K står för key. Som då är en svart plåt. Fyrfärgstryck trycks med fyra färger. Och det är de fyra färgerna som utgör delarna. Och varför heter svart inte black eller B eller något sånt där då? Ja, det är helt enkelt för att key, cyan, magenta och yellow, de innehåller ganska lite detaljer. För de är ganska så... Ja. Skulle vi trycka med bara dem så skulle det bli ganska konturlöst. Utan då är det konturerna, det vill säga detaljerna, det vill säga the keys, som ligger i den svarta plåten.
Mm.
Och därför så har man valt att kalla den för key. Och det beror också på att om man då inte trycker med fyra färger utan kanske bara med två färger, då blir den mörkare av dem, key, istället. Så okay. CMYK, cyan, magenta, yellow och key, som då helt enkelt är svart.
Frågan är bara, vad är då cyan och magenta? För yellow eller gul, det tror jag att de flesta vet. Men cyan och magenta är ju inte riktigt färg när man lär sig på förskolan.
Nej, det är ju inte det egentligen. Och det är ju, cyan kan man ju översätta då och säga, det är blå.
Mm.
En blå variant. Och magenta, det är röd. Sen är de ju inte helt rena blå och röda. Så att cyan är ju lite mer blågrön och magenta är lite mer röd-lila. Så skulle vi kunna säga. Ja.
Hur kommer det sig att det har blivit de här färgerna?
Det var de som fanns i butiken den dagen de bestämde. Nej, jag vet faktiskt inte. Ja, jag har ingen aning. Jag får kolla på det. Det tar vi förklara en annan gång.
Ja.
Ja.
Åh, vad spännande det ska bli.
Yes.
Hörrni, jag hoppas att ni gillar Toppform-podd så här långt. Ge oss gärna ett bra betyg i er poddapp i så fall och kika in på toppformpodd.se.
Vi kommer snart tillbaka.
Hej då!
Hej då!